Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
En kreativ maskin med energi som aldrig tar slut. Så beskriver sig Douglas Doggy Doggelito Leon Best. Han är multikonstnär, sexbarnspappa och pionjär inom svensk hiphop. Genom sitt band The Latin Kings blev han känd. Med Elgigantens reklamfilm Cykel på köpet blev han folkkär. Dogge har låtit sina sorger och motgångar prägla sättet han ser på livet idag. Han har omsatt erfarenheter från svåra stunder till lycka och harmoni. Att titta tillbaka ser han ingen poäng med. Den enda vägen är alltid framåt. Jag heter Anna Hegerstrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livshjulet med veckans gäst Dogge Doggelito.
Det är ju bara du, Dogge, som kan så här, glömma bort en inspelning och sen vara här innan man ens ska dra igång.
Yes, det låter som jag.
Vill du ge mig en hisspitch av livet just nu?
Vad ska man säga? Man har precis kommit tillbaka liksom, efter de här 2 åren av pandemin. Man har väl överlevt det här knasiga som har varit. Och sen kommer man in till en ny värld nästan, ska jag säga, där allt ska dra igång igen liksom. Och det är speciellt. Man har ju väntat på det som konstnär och artist och multikonstnär och liksom allt det jag gör. Så det har varit kul, det har varit tufft, det har varit en jättespeciell tid. Jag 2021 gjorde jag 4 album som jag släppte, och det har aldrig hänt i min historia att jag har varit så produktiv med musiken. Samtidigt så fick jag sälja min bil för att betala räkningar, och det var en härlig tid ändå, nu när man tittar tillbaka på det så där lite snabbt.
Men hur funkar du då? Du är ju beroende av att kunna underhålla folk och att de sociala sammankomsterna finns. Blir du orolig när allting stänger ner och dina inkomstkällor minimeras?
Jag förlorar ju allt liksom. Men som kulturarbetare har man ju alltid vänt på kronorna liksom. Så man är lite van vid den situationen. Så var jag väl lugn i båten. Men det var ändå tråkigt liksom. Man förlorar ju många fina jobb och 2 år som bara kastades i sjön liksom. Och, så det var väl tråkigt så. Men det gjorde ju, som jag sa innan, att jag gick in i studion och jobbade mycket i studio och så där, och spelade in mycket som jag inte haft tid annars med, som man också har skjutit på. Så att någonstans blev det något bra av det också.
Mm. Och sen under pandemin så har det också hänt något stort för dig. Du har ju blivit sexbarnspappa.
Ja, exakt.
Mm. Du fick en liten son för snart 2 år sedan.
Ja, 2 år sedan. Fyllde 2 år i 22 april. Och det är snart, så att det har också gått otroligt snabbt liksom, i livet kan bara ändra riktning till höger och vänster. Så det har varit fantastiskt kul, en välsignelse faktiskt. Mm. Så det har varit kul, det är speciellt.
Var det planerat att ni ville ha barn, du och din fru Claudia?
Ja, vi ville ha barn tror jag. Vi var väl i den åldern och lite sista chansen kändes det som. Och
för hon har inga barn sedan tidigare?
Jo, hon har 2 barn sedan innan. Mm. Så, men vi och jag är också barnen. Men man ville ha, jag tror att vi båda var i det stadiet i livet där man ville ha ett barn till och liksom sista chansen att ha barn och så här, och någonting, något sånt.
Men du är ju 46 år, det är ju verkligen sista chansen för dig.
Absolut inte, men jag tror inte hon vill ha flera barn, så det är lite så. Så att, men jag är glad, alltså. Jag älskar barn och för mig är det en välsignelse och man är bara tacksam. Det var ju många år där man ville ha barn och det blev inga barn. Så nu när man fick det så blev man jätteglad faktiskt.
Men du har ju då 5 barn sedan tidigare, 5 döttrar sedan tidigare.
Nej, jag har både pojkar och flickor innan. Jag har 3 döttrar och en dotter i himlen och sen har jag en son också innan.
Ja, du har en son också. Ja. Men kan inte du berätta vad dina barn heter och hur gamla de är? Det här blir ett test nu.
Det är så jobbigt. Måste jag göra det? Alltså?
Du kan berätta vad de heter i alla fall. Det vet du.
Ja, så de heter Bianca, Belén, Jaira, Milady, Frankie och Manolo.
Manolo. Mm. Och så har du en dotter i himlen.
Ja, exakt. Mm. Jag nämnde henne som Belén och det betyder Betlehem på spanska. Mm. Hon skulle vara typ 15 år idag. Så.
Vad hände?
Ja, det är en lång historia. Det var att vi åkte in och sen behövde vi ett akut kejsarsnitt. Men vi väntade på beslutet. Men det kom för sent och då hade flickan redan börjat andas fostervattnet och sådär.
Mm.
Så att så tyvärr gick det inte vägen.
Mm.
Så att det var tufft.
Och hur påverkar en sån händelse när man ska bli pappa igen?
Alltså det var väldigt tufft för att jag kom just från att förlorat min fru cancer och träffade en ny tjej och vi skulle skaffa barn och så hände det där. Det var... Jag tror jag aldrig kom tillbaka ordentligt efter den smällen om man säger. Det var så sorgligt och tufft faktiskt. Så det var en jobbig tid som kom efter det liksom.
Det känns som att du är en person som har mött väldigt många motgångar och tagit dig igenom dem och lärt dig någonting och låtit det prägla dig och de valen du gör vidare i livet och att du använder det på något sätt.
Jag vet inte, det har hänt mycket absolut och mycket tråkiga saker, men det har också hänt mycket positivt. Jag har både varit på botten och toppen och jag vet inte, mitt liv har varit en varje-dag-bana och det är klart man, när sådana saker händer så blir man ju väldigt sårad och ledsen. Men samtidigt så växer man väldigt mycket också. Som jag sagt många gånger förr, man lär sig mest av mörkret. Om allt bara är bra så lär man sig inte så mycket av livet så att säga. Liksom. Men sådana här grejer växer man ju otroligt mycket. Liksom. Och man förstår också att livet är skört och en välsignelse. Det kan vara långt, det kan också vara väldigt kort. Så det gäller att ta vara på det man får och ta vara på sina nära och kära. Liksom. Det är små marginaler vissa gånger. Liksom.
Mm. Hur är du som pappa?
Jag försöker alltid vara en närvarande pappa. Så bra pappa som jag kan. Och, samtidigt vara pappa. Liksom, med vad det innebär att vara sträng och dum och allt vad det är. Och samtidigt vara också en kompis. Men inte för mycket kompis heller. Man måste också hålla på liksom, att vara pappa. Och det är allt vad det är med skola, rutiner och allt det här liksom. Det är viktigt liksom att barnen har det bra. Men framförallt ska jag säga att försöka vara närvarande så mycket jag kan i deras liv.
Och du har ju barn som är det skiljer 18 år på din äldsta dotter och din yngsta son.
Mm.
Det är ju barn med olika behov. En 2-åring har ju väldigt mycket omvårdnadsbehov och en 20-åring har andra behov i livet. Mm. Hon kanske till och med har flyttat hemifrån.
Hon har flyttat hemifrån och pojkvän och lägenhet och körkort och bil och fast anställning. Så att livet har väl precis startat för henne och jag är jättetacksam för det. Liksom, att hon vågar gå ut och ta tag i livet och inte väntar på att någon ska göra något åt henne. Liksom. I slutändan måste man göra allting själv och det kul att se att hon har kommit igång liksom.
Men där har hon ju en stark förebild i dig.
Ja, det får vi hoppas. Jag gjorde mitt bästa.
Mm.
Så att, men jag är jätteglad att vi gick igenom en storm, jag och hon, när hennes mamma gick bort. Mm. När hon var 2,5 så det var väldigt tufft. Så att se henne nu så här stor och köra bil och att man är jätteglad.
Mm. Ja, jag förstår det. Hur pratar ni om hennes mamma, du och hon?
Inte alls, inte jättemycket. Väldigt sällan faktiskt.
Mm.
Det ligger så mycket sorg för min del. Så jag blir ledsen.
Mm. Men jag vet att du bearbetade den sorgen genom att jobba.
Ja, exakt. Jag vill alltid vara någon typ av arbetsnarkoman och gillar att jobba, röra på mig, träffa folk. Och det. Så att jag tror att för mig funkade den terapin att jobba. Liksom, och det är inte så för alla. Men för mig var det en jättebra terapi att gå ut och jobba, träffa folk och liksom ta tag i livet igen så att säga. Även om det var en tuff grej som hände och jag var otroligt sårad, otroligt ledsen och allt var nattsvart så finns det ett ljus i tunneln någonstans ändå. Det gäller att liksom vandra ditåt. Så för mig blev ju jobbet en ängel faktiskt.
Mm. Och du hade väl också då, för jag vet att ni träffades, du och Leonida.
Mm.
Ni träffades i lindan av, du hade lämnat ett ganska stökigt liv bakom dig. Du hade kommit ut från ett fängelsestraff på ett par månader. Och så träffades ni, köpte ditt, liksom, din barndomsdröm, det huset som du hade drömt om när du var liten och ni skulle bilda familj.
Mm.
Och jobbet hade börjat gå bra. Var det Latin Kings du höll på med då?
Exakt, det var... Det, grejen är att jag fick göra en tredje skiva med Latin Kings. Så att signa kontrakt och fick... Jag trodde att musiken var slut efter allt negativt som hade hänt. Men så fick jag en chans till att göra ett album nummer tre. Och så att... Jag var ju verkligen på gång att börja mitt nya liv, att lämna det här ortenlivet, om man säger, med allt vad det innebar som droger, kriminalitet och allt det här knaset liksom, som man växte upp i många gånger. Så att det var så speciellt på något sätt att jag träffade henne och hittade mig själv, men så hände det där liksom, så föll man igen på något sätt. Det var märkligt.
Mm. Och då funderar jag på, för du har ju läst teologi ett par år och är troende.
Yes.
Och när man drabbas av de här motgångarna som att liksom förlora ett barn i magen, att förlora den personen man älskar. Hur får man ihop det med någon slags ljus övre makt? Nu är inte jag troende själv, så att jag är nyfiken på hur du tänker.
Så jag har ju alltid varit troende. Det kom till mig när jag var i första klass någonstans där i kyrkan. Och mina föräldrar var inte speciellt troende. Och det, så det är inget som kom hemifrån och sådär. Men jag kände alltid en stark kärlek och kände mig som en del av det. Så när allt det här mörka hände så förstod jag ju att det är en del av livet liksom. Det har egentligen ingenting med Gud att göra liksom. Han kan hjälpa mig fram när det är tungt, men han kanske inte kan styra allt liksom. Men sen har jag vänt på det att min frus dröm då var ju att få barn och gifta sig, och jag gjorde de två grejerna utan att jag visste om det eller tänkte på det då, i slutet av hennes liv innan hon reste vidare. Och förmodligen så blev jag placerad av Gud i hennes liv, i slutet av hennes liv, för att hon skulle få verkligen sina två största drömmar. Och jag var en av dem som fick göra det. Så det, jag tänker så, man vänder på det liksom. Så att det var där, jag hamnade där i, mitt i den tuffa tiden liksom. Och det är idag glad för, att jag fick vara med och uppleva och ha min dotter som är 20 idag och allting liksom.
Mm.
Men för mig så gjorde inte min tro svagare, eller den skulle jag säga gjorde mig bara starkare liksom. Och alltid växt mer och mer. Och det resulterade i att jag läste 2 år på teologiska högskolan också, för att jag var så pass intresserad av det. Och ville lära mig mer om Bibeln och allting, fördjupa mig.
Mm. Och idag är du omgift?
Ja, exakt.
Mm. Hur lever ni?
Vi lever i särbo och... jag bor ju med mina två, min 10-åring och 12-åring, och min fru bor med lilla pojken som föddes för 2 år sedan och sina 2 andra barn. För att det är så många barn involverade, så det blir svårt att flytta ihop alla så att alla ska få liksom utlopp för sin grej. Så att det är bättre att boendet får vara som det är liksom.
Mm.
Som det har varit, så att man byter dagis och skolor och allt vad det är liksom. Så får vi träffas när vi har tid och kan och ork och energi och allt vad det är.
Mm. Jag lever ju lite i den här tanken om att särbolivet någonstans ska vara det perfekta. För att man slipper det här gnisslet i vardagen och man väljer att träffa varandra.
Ja.
Är det någonting som säger att ni inte skulle ha barn från tidigare relationer? Att du ändå ser fördelarna med det om man tar bort barnen liksom?
Alltså det är både fördelar och nackdelar. Man saknar ju alltid den här närvaron och vara med någon tillsammans och vara tätt in på varandra och liksom ha familjelivet så att säga. Jag älskar ju det på ett sätt. Och samtidigt så är det ju bra, man går inte varandra på nerverna lika lätt kanske om man ser varandra varje dag.
Mm.
Så jag tror att det är både nackdelar och fördelar. Men sen idag med den digitala världen så tror jag att särbo är en bra alternativ. i och med att idag så vill många människor vara väldigt egna och självständiga, och de vill leva sitt egna liv, de vill inte leva någon annan människas liv. Och det är lätt så när man kanske bor tätt in på varandra eller är tillsammans, att man börjar leva den andra personens liv, så att säga.
Mm.
Man hela tiden anpassar och så glömmer man bort sitt egna liv. Och det, så jag skulle säga att det är både fördelar och nackdelar. Det är hur man är som person. Det här var första gången för mig det blev en sån här grej liksom, och jag tycker att det funkar bra vissa gånger funkar inte alls. Då är det jättedåligt.
Men jag vet att ni har ju haft ett av och på förhållande och det har varit stormigt.
Mm.
Hur har ni landat i det lugnet jag tänker att ni har hittat idag? Eller har ni hittat lugnet idag?
Det är fortfarande stormigt, men det är väl lite lugnare. Liksom. Man känner ju varandra mycket, mycket bättre. Och så förut så kanske inte... Om man inte kände varandra så förstod man inte varandras signaler. Liksom. Som ibland är mycket stress på mitt jobb och så här, och då jag kan inte prata. Eller då förstod vi inte personen det. Nu kanske hon förstår det bättre. Att det är bättre att ringa senare eller vi hörs sen eller någonting. Liksom, det blir svårt att ta en diskussion vissa stunder när jag är i action på jobbet, så att säga. Liksom, jag gör ju väldigt mycket konstiga saker liksom, som är... Ibland kan man stå i en direktsändning eller på väg in och behöver ladda. Liksom. Och då kan man inte kanske ta en diskussion just då. Liksom. Eller gå ifrån. För att man måste... Jag jobbar ju mycket med huvudet, så man måste vara redo för liksom, kanske tv-soffan, det kommer frågor eller vad det är. Och då, att störa den, vad ska man säga, lugnet innan, det är ju inte bra. Liksom.
Nej. Och jag tycker också, vi har ju liksom känt varandra ändå sådär lite på håll och hörs genom åren i snart 10 års tid.
Yes.
Du skickade mig ett meddelande på Messenger med den första bilden som är tagen på oss.
Mm.
Och det är 9 år sedan.
Ah.
Och det var första gången du gästade Livshjulet.
Yes.
Och varje gång jag har liksom frågat dig saker eller bett om saker eller sådär, så är du alltid så här: cool, jag kommer, vad ska jag göra, när ska jag vara där? Och så dyker du upp. Någon gång har du varit 45 minuter för sent. Fine. Ja. Någon gång har du haft en skrikig unge i bilen som vägrar följa med.
Ja.
Och någon gång så har du åkt 20 mil upp till Dalarna för att gigga på ett event och sen dragit hem på kvällen. Det känns som att du är en person som behöver ha din frihet för att ta chansen och kunna agera i stunden.
Jag tror att jag lever väldigt så att det händer mycket och jag gillar när det händer mycket. Liksom. Det har varit min signum. Men sen också, jag är en person som hjälper gärna till, säger gärna ja. Liksom, det är inte mycket så här, nej. Eller, det är liksom, jag är ingen nej-sägare. Jag gillar när det händer grejer och lite fart och fläkt. Liksom. Och det är så som jag funkar som person. Och det gör ju att det blir väldigt mycket saker när man har den inställningen i livet. Allt kanske inte är jättegenomtänkt, men jag har väldigt roligt på vägen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Sen det blir svårt då för en kvinna kanske att tämja mig efter liksom, att sitta hemma i en soffa. Liksom.
Det är inte din grej.
Det är inte min style. Alltså.
Du har också pratat om ditt bekräftelsebehov och att det har varit svårt att fylla det. Och att du har sökt bekräftelse kanske från andra kvinnor och jag kan tänka som musiker att man får ju det här hela tiden. Du bor ju också någonstans i ett område där du är, alla vet vem du är och du är en ikon som går där.
Mm.
Hur jobbar du med ditt bekräftelsebehov idag?
Jag tror man blir äldre och man... vänjer sig vid sin roll, så att säga. Liksom. Man är som en, vad ska man säga, gammal hund i gamet, om man säger. Och jag vet inte, jag har ju alltid älskat att uppträda och spela. Det har ju varit min största grej. Liksom. Och det är det jag vill göra och det är det jag vill fokusera på. Och det är det jag har gjort under pandemin. Fokusera mycket på musik och min konst och så här. Och kanske ta bort det här dåliga som har varit kring. Liksom, som egentligen inte är bra för mig. Kanske... droger, kvinnor, alkohol, allt det här som förstör det som jag älskar, så att säga.
Mm.
Och det är någonting man lär sig. Men sen också har jag haft förebilder, andra sångare som man har sett, de har levt rövare och det har inte gått bra för dem liksom. Så de har ju varit bra exempel på vägen. Om jag verkligen vill göra det här hela livet, då är det bra om jag kan tänka på det i alla fall.
Mm.
Så det har gjort att jag försökt träna och inte liksom dricka, inte röka och, eller någonting. Liksom. Det, alltid försöka hålla mig stark och positiv.
Hur lever du idag med sådana saker? Träning och kost?
Nu har jag tappat kosten. Jag har gått upp väldigt mycket. Ätit mycket socker tyvärr. Godis och chipsar och Coca-Cola.
Det är kallt ute nu. Man måste ha lite underutspett.
Så, men annars så har jag varit duktig på att träna. Och liksom hållit mig borta från droger, alkohol, cigaretter, snus. Allt sånt där liksom. Så det, jag försöker i alla fall. Och det är det viktigaste. Men nu har jag varit lite sjuk här i januari, så att jag har tagit lite lugnt med träningen. Men jag hoppas att komma tillbaka snart. Och sen börjar ju fastan på söndag, tror jag, ortodoxa fastan är ortodox.
Mm.
Då får man ju leva som en vegan i 55 dagar. Så där tänkte jag försöka ta lite vikt. Alltså försöka äta bra och rätt så att man går ner i vikt.
Har du svag karaktär när det kommer till vad du stoppar i dig?
I perioder. Mm. Jag är en periodare i allt nästan. Tränar jag så tränar jag hårt och bra, inga problem. Håller jag kosten så håller jag kosten, det är inga problem.
Mm.
Men när jag väl släpper det, då går det åt pipsvängen. Så då kan det vara allt möjligt skit. Alltså.
Du, jag tänker, du bor ju kvar i Botkyrka.
Yes.
I ditt, är det ett radhus?
Ja, ett radhus.
Ja, som du köpte för många år sedan.
Yes.
Och där dina barn är uppvuxna. Och det är ett ganska utskällt område.
Mm.
Hur tänker du liksom kring dina barn när det kommer till droger, kriminalitet? Att de inte ska hamna in i liksom dåligt umgänge i tonåren. Och det kan man ju göra oavsett var man bor.
Ja.
Men... hur ser du på det?
Det gäller ju att vara närvarande förälder så gott det går. Liksom. Det är tufft med tonåringar. De testar gränser och smäller dörrar och jävla gubbe och allt vad det är. Och det gäller att stå på sig bara och försöka visa att nej, det här är fel, det här är rätt och så här måste det gå till. Och sen, det här området, det är ju inte bara där vi bor. Det är många ställen nu i Sverige som har blivit sådana här områden.
Mm.
Där det är lite tuffare och utslagning, fattigdom och kriminalitet och droger och allting. Och även där vi bor. Och jag vet inte, jag är ju själv barn av det, så att det är väl en fördel att jag känner till den stylen, så att säga.
Mm.
Liksom.
Men jag tänkte, för du sa ju tidigare att när du hade fått din fängelsedom som var några månader för ett bråk i en krogkö, så trodde du att det var slut med musiken. Och då tänker jag, den hiphop- och rapkulturen som är idag, just nu i Sverige, där unga män skjuter ihjäl varandra.
Mm.
Och det snarare verkar vara en... att man ska ha suttit inne.
Mm.
Att det spär på din kredibilitet.
Ja.
Och att det blir förebilder för unga människor. Vad tänker du om det?
Alltså, världen ser ju väldigt annorlunda ut från när jag var ung och så här. Jag var ju ung ändå för 30 år sedan. Så det är klart att det har ändrats. Och jag skulle säga att det är tuffare idag att vara ungdom. Liksom. Det krävs mycket mer att man ska vara på ett speciellt sätt. Det är tuffare idag att vara kvinna eller ung kille. Du vet, de tror mycket på det digitala. Att man, hur man ska vara och hur man ska se ut. Och det är ofta, tycker jag, en förljugen bild. Liksom. Verkligheten är ju väldigt, väldigt annorlunda. Liksom. Så att jag tycker att... jag hoppas att vi kan lära oss av allt det negativa och vända det till något positivt. Liksom.
Mm.
Det är det enda, tror jag. Liksom. Men tyvärr så kommer det alltid finnas negativitet. Alltså det är en del av mänskligheten på något sätt, tyvärr. Liksom.
Mm. Jag såg dokumentären om Einar.
Mm.
Där de intervjuar Sebbe Staxet från Kartellen.
Ja.
Där han känner en enorm liksom, på något sätt skuld. För Einar var ju, ja, men han var ju Einars förebild.
Ja.
Och de umgicks och att han kände att han blev en förebild för det som Einar ville vara. Och det som sen hände honom. Och Latin Kings var ju verkligen alltså ni var ju pionjärer inom hiphop. Mm. Ni är ju invalda i Music Hall of Fame.
Ja.
På vilket sätt känner du att du har ett ansvar som musiker?
Alltså, som artist och musiker har man ju ansvar om man är förebild, det är självklart. Men jag tror bara att som man idag, eller som människa och i vuxen, så måste man alltid tänka på att försöka vara en förebild till de yngre. Det spelar ingen roll om du är känd eller okänd eller om du är förälder. Du ska alltid försöka föregå med gott exempel. Liksom. Jag tror att många ungdomar idag behöver starka, bra förebilder. Sen om det är du, jag eller någon rappare eller vem det är, det spelar ingen roll, tror jag. Det är viktigt. Idag är många vuxna väldigt upptagna och barnen kanske glöms bort på många ställen i samhället. Och det är där, tror jag, det blir knas liksom. Så jag tror att det är viktigt att vara förebild. Men sen måste man komma ihåg att jag kommer från gamla skolan av hiphop och rap där man var mot våld, mot droger, mot kriminalitet. Mm. Vi rappar ju mot sånt. Liksom.
Ja.
Jag växte upp i sånt område och jag ville bort från det där. Jag tyckte inte alls att det var häftigt. Liksom.
Nej.
Medan idag inom rappen så...
Koketerar de.
Så precis som du sa har det ändrats. Idag ska man vara för allt det istället. Idag ska man ha suttit inne, man ska ha knarka, man ska ha allting. Så att det har ändrat helt och hållet. Liksom. Så att det är en annan tid idag. Liksom. Och det är väl att droger och vapen har blivit mer tillgängliga för barn och ungdomar tyvärr i vårt samhälle. Och vi rappar ju mot sånt. Vi sa ju snubben trodde han var cool för han hade en pistol.
Mm.
Vi gjorde ju antivåldslåtar liksom. Och det var en annan tid. Det var en annan tid. Så det är nya tiden nu.
Mm. Och i din musik som du gör nu, du har ju gjort så otroligt mycket musik som många inte vet om också.
Ja, massa musik. Jag har gjort 18 album tror jag.
Ja.
Alltså, jag har 2 album med Rigos data som jag väntar på att han ska mixa klart. Så.
Jobbar du och Rigo ihop tätt?
Ja, vi jobbar väldigt mycket ihop. Vi uppträder ibland, vi gör låtar ihop och vi har 2 album i hans data nu som jag måste få klart också. Så vi jobbar väldigt tätt ihop faktiskt. Det är väldigt kul. Vi är uppväxta tillsammans och vi har gjort musik tillsammans hela livet.
Mm. Och han var ju både en del av Latin Kings och av
Infinite Mass.
Infinite Mass,
yes,
ja.
Yes.
Ja. Så vad ser du karriärsmässigt framöver förutom samarbetet med honom?
Jag är 46 år nu och när jag var 20 så sa jag, ska jag verkligen göra det här? Kan man rappa? Liksom fortsätta med det.
Alltså jag tycker ni ska göra. Jag vet och att ni gjorde en...
Och sen blev det 30. Sen blev jag 30. Så bara, ska jag fortsätta med det här? Ska jag verkligen ha på länge? Sen blev jag 40. Så bara, jag ska fortsätta. Och när jag är 46, nu känner jag så här, jag kommer nog göra det här hela livet.
Ja, men du såg väl mellanakten på Super Bowl?
Ja.
Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. De är över 50, de här killarna.
Ja, exakt. Så att jag tror att man... jag älskar det här så pass mycket så jag kommer nog hålla på tills de bär ut mig med fötterna före. Liksom. Det blir nog så. Liksom. Jag har ändå hållit på i 40 år nästa år, firar 40-årsjubileum. Så att,
hur ska du fira det då?
Jag vet
inte. Ännu en platta?
En platta och kanske någon fest eller något, jag vet inte. Men det blir intressant att se vad som händer.
Sen håller du på med din konst också, målar.
Mycket konst, utställningar och tavlor. Och jag har precis öppnat en ny ateljé och är jätteglad för den. Jag gjorde 4 tavlor idag på morgonen, bara för att komma igång, liksom, känna att jag är igång. Så att det har varit härligt.
4 tavlor, när går du upp på morgonen? För det, klockan är inte jättemycket nu.
Nej, det är inte mycket. Vad är klockan? Men den är...
Strax efter lunch.
Jag har ju de här barnen och de ska vara i skolan.
Mm.
De börjar 8:20. Så att klockan 7 ringer klockan. Så jag går ju upp med dem. Och så fixar de sig och jag fixar mig. Och så kör de till skolan så att de är där 7:50. Ibland kommer vi på målsnöret 7:20.
Mm.
Och så lämnar jag av dem. Och då försöker jag åka direkt till ett jobb. Så att har jag jobb så gör jag jobben. Har jag inga jobb, då åker jag till ateljén och gör tavlor.
Och vad kan det vara för jobb?
Ja, men det kan vara allt. TV-program, skivinspelningar, reklamfilmer. Allt möjligt. Alltså. Poddar.
Mm.
Alltså folk ringer från höger och vänster. Liksom. Det är uppträdanden. Alla möjliga jobb faktiskt. Men är det en dag där det inte är någon sån här grej, det är ju vissa dagar som, då kör jag ateljén, alltså då målar jag och åker dit och jobbar. och få tavlor gjorda. För jag skulle vilja göra en lite mindre utställning med min brorsa. Så vi snackade om det idag faktiskt innan jag kom hit, att vi ska försöka göra 12 tavlor. Jag har, tror jag har 10 nu, så det fattas 2 som jag.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Man ska göra så att vi kommer igång.
Och vad vill ni ställa ut om?
Det är hemligt, men jag kan avslöja det här. Drömmen är att ställa ut på Gyllene Freden i Gamla stan.
Gyllene Freden? Hur kommer det sig?
Det är en sån klassisk kulturnäste, om man säger. Alltså, både Andersson, Tob har ju hängt där, och Svenska Akademin har ju möte där uppe. Och liksom, det är en sån härlig kulturplats, liksom klassisk. Mm. Så man skulle vilja hänga några tavlor inne. Jag såg att Willie Crawford hade hängt sina tavlor inne, och det är väl han som ska bestämma om jag får med eller inte. Så att så jag tänkte fråga om jag fick vara med där. Det är en dröm.
Du är ju känd för att vara en mångsysslare. Reklam, olika musikstilar, konst, tv-program. Sen finns det ju vissa som tycker att men Dogge, han säljer ut sig, för han väljer inte en sak. Och då vet jag att vi har pratat om det, att så här, men cred sätter ju inte mat på bordet till mina barn. Har du bemött den här liksom, kritiken någon gång? Eller?
Det var mycket så när man gjorde de här Cykel på köpet och så här. Liksom. Men det var ju också att jag var en av de första kanske kändisarna och rap, inom rap som började göra reklam och sånt där. Men jag är ju barn av 80-talet, så jag är bara glad att göra reklam. Jag tycker det är det bästa som finns. Så för mig är det ju bara installationer. Liksom, det är ännu en tavla som jag gör egentligen när jag gör en reklamfilm. Så att jag tänker inte så mycket på det. Jag vill bara beröra folk. Sen om de blir arga eller ledsna eller tycker jag såg ut mig själv, då vet jag bara att jag har berört dem, och då har jag vunnit, så att säga. Så att det är bara att fortsätta med det. Liksom. Det är inga konstigheter. Alltså, apropå det så kommer jag bara fortsätta göra tavlor, göra reklamer, göra mina skivor. Alltså, jag är ju en sån som gör väldigt mycket olika saker, och det är det jag vill göra. Och det kommer också, den håller på att skrivas nu, boken som kommer heta Cykel på köpet. Så det kommer komma hela storyn kring det där också, som var ett riktigt stå hej då när det begav sig 2007. Jag tror att jag var ute på en turné 3 år efter det liksom. Det var helt galet den här tiden.
Och vad är det för bok där? Någon slags biografi eller?
Ja, det handlar om hela den här reklamresan som jag gjorde då, med Cykel på köpet och turnén kring det och varuhusen som öppnades och allting. Så det var en speciell tid. Det är lite roligt, för att idag så folk fyller år på Facebook. Mm. De som är inne brukar säga så här, grattis. Och det är så sjukt, för att den här reklamen kom ju 2007 tror jag. Och då skrev jag till någon kille så här på Facebook, som jag inte ens känner, men han är min vän på Facebook. Ah, grattis, liksom, njut av din dag, ah, så härligt. Och så svarade han så här, jag önskar mig en cykel. Alltså det är 13 år sedan, men än idag så är den reklamen så... Alltså jag ser ju folk skiner upp. Jag ser ju dig också nu när du säger bara cykel på köpet. Att folk skiner upp och blir glada. Och ja. För mig är det kvitto för att jag har gjort någonting bra och sprida glädje och... Vad Dogge och min grej, det är att sprida glädje. Det är det som är min grej. Det har alltid varit det liksom.
Ja.
Så att jag är bara glad att jag fick vara med om den där grejen. Alltså det, om jag var känd med Latin Kings så blev jag folkkär med Cykel på köpet. Så det blev en otrolig story.
Tror du att det har hindrat dig från större reklamsamarbeten idag?
Absolut. Både det ena och det andra. Det är ju mycket diskussioner liksom. Så att jag har både vunnit på det och förlorat på det tror jag. Men i slutändan tror jag att jag har vunnit mer på det, för att den är så älskad liksom. Så att ibland kommer reklamfilmer som, hej, kan du bara säga på köpet fast det är någon annan grej bara för att de bara vill köra det. Jag bara, okej, om ni vill, liksom, inga problem. Så att den påverkade väldigt, väldigt mycket.
Men du, när är du som mest lycklig?
Jag tror när jag har färdigställt en tavla eller färdigställt ett album eller en låt eller bara gjort någon människa glad liksom. Det är väl det som är mitt signum, att vara glad och sprida glädje liksom, och kan få andra att bli glada eller tycka om någonting som jag har gjort och skapat, det är det bästa. Då är jag glad och lycklig. Det har ju alltid varit mitt jobb liksom.
Ja, och hur boostar du kreativiteten? Hur återhämtar du dig? För det tar ju ganska mycket energi, vet jag som också är en kreativ person. Att när man går in i de här, måla 4 tavlor på en morgon, då behöver man återhämtning efter kanske.
Alltså, det kan låta jätteskyddsamt, men jag tror att jag föddes och har det här. Jag har aldrig haft så här torka eller som många andra. Jag har ett så flöde. Det går så snabbt för mig. Jag bara gör, jag bara matar.
Du bara kör.
Jag bara kör liksom, så det är ett flöde som jag är tacksam för att jag alltid haft liksom. Jag kan skriva låtar snabbt och spela in snabbt och liksom jag är glad för det, att jag fick den gåvan på något sätt. Det är bara härligt att ha liksom.
Du får aldrig någon så här, du vet, att du bara känner att nej, nu måste jag bara logga ut en dag och bara ligga på soffan eller?
Nej, jag tycker oftast tiden är för knapp, att jag måste skynda mig så att jag hinner, så jag blir klar, annars missar jag. Liksom, fan, missa en dag när jag kunde gjort det där istället, det var dumt, jag borde alltså. Jag tänker mycket i de banorna, och sen kanske någon dag är jag trött och då får jag vara trött liksom, då får jag acceptera att lyssna på kroppen, men oftast så har jag otroligt starkt flöde liksom. Det är inte alla som orkar med det. Jag har ju en kompis som jag alltid brukar nämna, han bara, jag orkar vara med dig en dag, sen måste jag vila 3 dagar. Så att han blir ett slut på allt som jag gör liksom.
Men det är också så här, ja, då får han vila då, så kör du på och utryttar.
Ja, så är någon annanstans dyker upp och då brukar man se att han kommenterar så här, wow. Det, han är med digitalt bara sen.
Men det är ju en otrolig gåva, vad tror du det kommer ifrån?
Jag tror att min mormor och morfar var otroligt begåvade. Mormor gick på konstfack, målade, och min morfar var arkitekt och spelade 6 instrument på gehör. Han spelade Paramountorkestern och sånt där. De var otroligt begåvade liksom, med det konstnärliga, så att säga, musik och konst. Och min pappa, han var så arbetare, så han hade supermycket energi. Så han hade otrolig energi, otroligt driv. Så han bara jobba. Så att jag tror att jag fick konsten från dem och den här energin från min pappa. Och då blev det liksom som en konstmaskin som bara köttar ut grejer liksom.
Ja, det är en hyfsat unik kombination.
Ja, faktiskt. Alltså det...
Är dina barn likadana?
Nej.
Har det gått i arv?
Nej. Någon kanske har energi, någon kanske har konstgrejen, men inte alls samma motorik så att säga.
Tror du det kan ha att göra med att, för du är ju uppvuxen, ja, men med inte så mycket pengar.
Ja.
Dina barn har haft det lite bättre ställt när de har vuxit
mycket
upp.
Mycket bättre.
Ja. Tror du att det kan ha med det att göra?
Kan ha det att göra, rädslan att aldrig bli fattig och inte ha någonting att göra, absolut. Men sen tror jag att jag bara fick det här av naturen, av mina föräldrar, morföräldrar. För att min gympalärare som jag hade i småskolan, hon hade senare mina barn. Och då var jag där på någon så här möte på gympan, så träffade henne och sa, hej, läget, åh, vad kul att träffa. Så här, man ser sin gamla gympalärare. Och då sa hon så här, jag måste bara berätta en sak. Alltså den här motoriken som du har, alltså jag har varit lärare här i 40 år liksom. Jag har aldrig träffat någon som har sån motorik som du har. Det är otroligt. Och det var väldigt kul faktiskt att få höra det. Så att jag tror att den där energin, den är otrolig på något sätt. Den har tagit mig framåt liksom. Vi stigit berg och toppar och dalar och ner och upp. Alltså den har gjort att jag kunnat göra allt det här. Och sen har jag haft den här ådran och konsten och musiken i ryggen. Och då blir det mycket gjort liksom.
Vad är det du känner att du har kvar att göra? Som du väldigt gärna vill.
Jag skulle vilja spela in mer film och sånt där. Och mer reklamfilmer och sånt. Det skulle jag vilja göra faktiskt. Det hade varit kul att få spela in en film med typ Persbrandt. Eller någon sån där stora skådespelare liksom.
För du har ju gjort en del film.
Jag har gjort lite små biroller här där, men inte alls mycket. Jag skulle vilja prova på mer om det. Jag tror att jag har gåvan och kan det där liksom. Och det hade varit kul att få göra det. Jag älskar ju film och så här. Och sen vill man ju vara med de här stora stjärnorna på något sätt. Det hade varit coolt. Det är en dröm liksom. Det är inte hela världen om det inte händer, men du frågar om drömmar. Och det andra skulle vara att min tavelresa gick jättebra, så att man någon gång fick ställa ut typ i New York eller Paris. Det behöver inte vara någon på någon fancy ställe, men bara att man fick en inbjudan att ställa ut på någon så här, sin konst i någon annan stad liksom. Mm. En annan kultur. Det hade varit häftigt, tror jag. Det hade blivit lite ett erkännande för mig själv liksom. Att wow, jag kunde... Alltså, jag har en tavla hemma som min mormor målade 1942. Som jag tycker är så här jättenice.
Mm.
Om jag skulle få ställa ut då ett annat land och folk skulle tycka det var fint jag gjorde att de bjöd dit mig. Då förstår jag ju att min resa började inte med mig. Den började redan med min mormor liksom.
Mm.
Men jag hade så mycket energi så jag tog energin och tog mig lite längre fram med det. Så det hade varit en dröm.
Mm.
Sen om inte det hände, det är inte hela världen. Jag kommer måla på ändå och göra mina utställningar och vernissage ändå. Men det hade varit kul att få ett sånt brev att liksom bli inbjuden på någon sån här... att få ha en vernissage någonstans i något annat land.
Någon slags erkännande?
Ja, något sånt liksom.
Känner du att du väntar lite på ett erkännande?
Det gör man alltid tror jag som konstnär. Man blir aldrig nöjd liksom.
Som musiker?
Konst är som pengar. Alltså du får pengar och så slösar de så vill du bara ha mer pengar. Och det är lite samma med musik.
Jag vet att du gör det i alla fall.
Ja, jag kan ingenting om pengar. Men det är samma med musik och konst. Du gör en tavla och sen tycker du den är fin och så säljer du den. Och så vill du göra en till och så vill du bara fortsätta.
Mm.
Man blir liksom aldrig mätt så att säga. Så jag skulle nog vilja ha ett erkännande musikalisk, konstnärligt. Och också de här filmerna som skådespelare. Mm. För du har tryckt in alla... de här härliga uttryckningsformerna. Och det är väl det man krigar för.
Mm, jag fattar. Samtidigt så kan jag känna så här, att vara liksom kallas för hiphopens pionjär och vara invald i Music Hall of Fame och också ha ett antal dokumentärer på SVT som gjorde om en. Det är någon slags erkännande ändå.
Ja, fast jag tittar aldrig bakåt.
Nej.
Jag tittar bara framåt. Jag lever aldrig bakåt. Jag vill bara göra nytt hela tiden. Alltid skapa nytt. Alltid. Det var då. Nu vill jag göra nytt. Medan mina fans, de bara, välkommen till förorten, kan de tycka är världens bästa skiva. Jag bara, okej, det var typ 18 album sen. Liksom, många blir kvar i nostalgisk grej. Så här, och det är fint och så här. Medan jag vill bara framåt utveckla och göra nya grejer hela tiden.
Mm,
alltid. Jag stannar inte liksom. Jag vet inte. Det var då och det var kul att göra allt det där, absolut. Men det finns så mycket mer jag vill skapa och göra och framföra.
Så nu menar du någon slags erkännande inom det du håller på med nu? Inte för det du gjorde då?
Ja, alltså... man vill ju ha någon så här erkännande som typ någon så här multikonstnär och nationalskald kanske. Eller någonting så här. Någon som liksom verkligen... gjort någonting för svensk kultur på riktigt liksom. Det är väl någonstans, det är väl det man har det här erkännandet av den stora massan. Inte bara kanske av några som gillar hiphop liksom. Eller någon, men jag vet inte, det är vad jag själv tänker liksom.
Mm.
Och sen om det är det jag verkligen strävar efter, det gör jag inte heller. Jag strävar alltid efter att skapa nya saker. Det är det som är mitt driv liksom. Men det hade varit kul för att det blir för ett kvitto för att man gör någonting och man... så att man orkar fortsätta.
All den här energin som du omsätter i kreativitet.
Det är som att springa en mil och så springer man och så precis kommer man fram till så här blåbärstält där de ger blåbär och nyponsoppa och så får man dricka det och bli glad igen och så springer man vidare. Det är där liksom, det är det man behöver liksom. Man behöver det tätt som tätt. Lite priser, lite klapp på ryggen.
Där har vi det där bekräftelsebehovet igen.
Exakt,
också.
Man behöver det liksom.
Mm.
Det är det jag, för att kunna fortsätta orka liksom. Men jag tittar ju aldrig bakåt vad jag gjort innan. Det var gjort då, det är då. Så fort det är klart, det är redan gammalt. Då måste jag börja tänka på nytt.
Mm. Men ibland kan det vara nyttigt att sitta bakåt och se vad man har gjort också.
Ja, så är det ju, absolut. Så är det.
Det är lätt att bara springa på.
Ja, det har du rätt i. Men jag gillar att leva fort, leva snabbt.
Mm.
Det är min melodi.
Det är bra. Du, privat då? Vad vill du uppnå privat? Har du någonting sånt där? Inga fler barn?
Var med barnen och se dem växa upp och visa dem världen liksom. Resa med dem och lära dem saker och framförallt mycket tid med mina barn faktiskt. Det vill jag liksom. Mina föräldrar jobbade ju väldigt mycket och missade väldigt mycket av min uppväxt liksom. Och jag vill försöka vara där så mycket jag kan för mina barn. Mm. Det tror jag. Och ha en bra familj och hitta lugn och harmoni. Balans.
Mm.
Och det känner jag att det ställe man blir så blir det mer balans på något sätt. Det är ganska härligt.
Ja. Du gillar att bli äldre?
Jag gillar att bli äldre. Tycker det är skönt. Faktiskt.
Det tycker jag också, förutom det fysiska förfallet.
Ja, jag vet, faktiskt kanske. Jag tänker inte så mycket på det. Jag tycker det är rätt skönt att vara lite tjock faktiskt. Fast världen vill att man ska träna och må bra. Och då får man ångest för det.
Ja, men jag tänker också det här, du vet, man reser sig på morgonen och så här stel. Och man känner sig gammal. Nu är jag lite yngre än dig till och med. Men.
Alltså, ja, man blir... Ja, kroppen tar stryk. Absolut, så är det. Men vi är fortfarande unga ändå. På något sätt.
Eller vad var det du skrev till mig? Nu är man gammal flint och har hängpung.
Ja, jag skojade. Exakt.
I wouldn't know, säger jag då. Du, Dogge, tack snälla för att du ville komma och gästa mig. Och...
Tack så mycket, tack så mycket. Det är alltid kul att få med i livshjulet. Det är tredje gången, tror jag.
Ja, det är andra gången i livshjulet och sen har du gästat en annan podd som jag har också.
Ja, det är så det, okej.
Ja, och vi ses ju snart igen, men det är hemligt.
Det är hemligt.
Ja, ta hand om dig nu.
Tack så mycket, kram.
Kram, ciao. Hej.
Hej. Om jag var känd med Latin Kings så blev jag folkkär med Cykel på köpet.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.